Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old... Hallå, 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 hallå där, hallå, hallå.
Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten. Med Jonathan, hallå mannen Ekeliv, ni hörde där, också känd som Bambi, Bamse, Onskan, en massa saker. Och han är i Örby i Stockholm som ni vet, och jag då Per Bjurman i New York. Vi ska spela in vårt 295 avsnitt av NHL-podcasten, och det gör vi på en tid som är lite exotisk för oss. Det är kväll hos mig, det är 19.30 snart, så det börjar så småningom skymma här. Men du sitter i det kompakta augustimörkret i Sverige för en gångs skull. Det är natt hos dig.
Ja, det är fullständigt dunderkolsvärt här ute i Örby, ska jag säga. Det är klockan är kring 01.30 här då istället.
Ja, det är speciellt med svenska somrarna. De är så ljusa så länge, och sen så blir det verkligen ett suggestivt mörker på runt kräftpremiärer och så.
Ja, det är ju den tiden vi är inne i nu. Snart ska jag på en kräftskiva faktiskt.
Ja, så ska
det är klart jag ska det. Ja, visst.
Jag satt just och pratade telefon med min mamma för ett tag sedan som hade varit på kräftskiva. Och jag kom fram till att jag tycker om kräftskiva, jag tycker om allt runt omkring. Men jag är faktiskt inte särskilt förtjust i kräftor jag kommer på. Ett jävla pillande bara.
Så ja, då är vi detsamma. Det är många lyssnare som rasar nu här, som heligt försvarar kräftorna. Alltså. De är, alltså... Ja, kräftskiva är kul, men det är just det där med att lägga... Alltså, jag vet inte, det handlar väl om kompetens också, men det är, eller tålamod. Jag vet inte vad som är viktigast, men alltså det, att lägga liksom 40 minuter på att äta något som tar 4 minuter, liksom, det är för mycket.
Ja, det är sådana ansträngningar för så lite också. Det blir ju bara skit när man får i sig liksom. En liten jävla kräftskärk.
Ja, exakt.
Och sen sitter och tugga på några hårda skar.
Alltså jag är medveten om att vi har mycket om att prata om idag, men trots det så kommer 50% av lyssnarna kanske stänga av nu. Men NHL-podden är inte några stora kräftfanatiker, det är bara att konstatera.
Ja, fast som vi konstaterar, det är ju väldigt gärna på kräftskiva och dricker snapsar och sjunger glada sånger i augustimörkret. Men just kräldjuren i sig själva kan man... Jag och Jonathan, vi sitter vid sidan och dricker snaps.
Ja, exakt. Där sitter vi. Och pratar hockey kanske.
Ja, vi gör väl det. För att, återigen, precis som förra veckan, har vi supermycket att prata om. Vi ska kunna hålla på den natten förmodligen. Vi får försöka komprimera det lite. Till skillnad från då börjar vi dock inte med det pågående slutspelet idag. Utan precis innan vi började prata här nu så hade vi en annan stor happening med NHL-koppling. Och det var ju fas 2 av draftlotteriet.
Ja, det skulle helt enkelt avgöras nu då. Vilket det här mystiska Team E är.
Ja.
Det var ju de som hade första draftlotteriet, ett play-in-lag helt enkelt, och alla hade ju sen, alla förlorade i play-in-serien hade ju sen 12,5% chans att få sin boll liksom uppsnurrad där i där den skulle, och ja, det genomfördes nu, det lotteriet helt enkelt, och det blev alltså New York Rangers.
Ja, låt mig innan vi går in på det säga att jag har ju skrivit om det här, och det är inte alldeles enkelt att göra det här begripligt för gemene man som inte är så insatt i NHL kanske.
Nej.
Med fas 1 och fas 2, varför det var varför de här åtta lagen slog som första valet. Det är ju i sig logiskt, men det tar ett tag att komma fram till logiken.
Ja, alltså att förklara det här orkar jag inte göra igen. Det är en process i sig. Vi bara konstaterar att Rangers vann helt enkelt.
Ja. Det gjorde de, och det utlöste såklart en veritabel tsunami av konspirationsteorier på nätet direkt. Hävdar en enorm mängd människor att det måste vara riggat för att NHL vill att Rangers ska bli bra.
Ja, precis. Och man såg ju på bollen, den var minsann lite tyngre tycker folk. Det där hade Gary Bettman fixat inför liksom.
Ja. Det är svårt att inte bli lite road av det, men samtidigt så suckar jag tungt. Och så att jag får förklara, att jag får dra den här förklaringsramsan gång på gång på gång. Att NHL är inte Gary Bettmans företag där han bestämmer och vill saker att det ska gå på ett visst sätt. NHL är de 31 lagen. De 31 ägarna bildar en organisation som heter NHL. Där investerar de miljarder. Att 30 av dem skulle gå med på att en favoriseras av en snubbe de har anställt för att sköta deras affärer. Det är så enfaldigt så jag blir alldeles matt.
Ja. Ja. Nej, här, trots att vi har inte ens några snapsar i oss nu, men
nej.
Skulle vi ens ha det så skulle vi inte tro att det är en konspiration där, utan vi konstaterar att Rangers hade turen på sin sida.
Yes, för andra året i rad får man säga då, för de klev upp ordentligt och fick andra valet i fjol. Och Gorton själv såg jag just, han har ju med sig till de här lotteriet, han har med sig polisbrickan som den här polisen som alltid delade ut sitt pris. Steve, det borde jag veta vad han heter, och den har han i fickan då, och det har gått bra nu 2 år idag, så han kommer nog att fortsätta med det.
Ja, precis. Men frågan är om Rangers kommer vara med så många mer draftlotterier på ett tag nu. För att, ja, nu, allt talar ju för att även om några hipsterkillar vill lobba för en annan spelare, Quinton Byfield, men att Rangers kommer ta det stora fischnamnet, den som alla pratar om, Alexis Lafreniere, att han kommer gå som given nummer 1. Och det är svårt att säga emot med tanke på hur han... Ja, det var ju MVP i vinterns JVM och han gjorde ju över... 112 poäng på 52 matcher i QMJHL under säsongen fram till uppehållet. Och det är alltså det högsta poängsnittet i kanadensisk juniorhockey. Sen kom McDavid. Så det är ju ingen, det är ingen dålig spelare. Det är en av, han kommer kliva in i NHL och bli kanske dominant direkt.
Nej, och de är ett New York-lag. Det här är en scen lika mycket som en stad. Och här är stora namn själva grejen. Mm. Det skulle aldrig falla dem in och försöka vara liksom nördiga.
Nej.
Och ta ett klokare namn. Det är en big splash. Och det tycker New York Rangers om.
Ja, det är ingen snack om det. Så,
nej. Men låt mig fråga, jag hade faktiskt lite kontakt med Tobias Pettersson som är prospects kung i Sverige och håller på att bli nästan. Mm. Om liksom hur bra han är. Det är inte, enligt honom då i alla fall, så inte riktigt så här, one pair generation talang som Crosby och McDavid, men nästan. Det är Auston Matthews nivå, även om han är winger då.
Precis, det är ungefär det jag tycker jag nämnt i tidigare podd också, att det är väl typ Matthews man kan jämföra med när det kommer till kapacitet, potential.
Ja.
Men det är ju lite då annorlunda att han, oftast är det ju en franchise center vi brukar prata om som går nummer 1, men det här är ju en winger alltså.
Ja.
Sibaneans kanske kommande radarpartner.
Ja, du har ju en viss förbläst för wingers och tycker till och med att de förtjänar Selke-nomineringar och så. Du tycker de är lite förbisedda?
Ja, jag är lite wingerkille.
Centrarna får för mycket crap.
Ja, det pratas nästan alltid om dem, och när man liksom topplister så är ju enorm övervikt på centrar. Jag är lite mer wingerkille faktiskt. Och Lafreniere är ju alltså vänsterforward.
Samtidigt ska det ju understrykas så att bara för att man plockar guldkornen i en draft så är det inga garantier. Det har vi, inte minst de senaste dagarna, bara fått ytterligare bekräftelse på. Och hela Edmonton Oilers är ju ett långt enda bevis på det. De har ju haft en jävla massa draftettor och det blir ingen ordning i alla fall.
Nej, precis, verkligen inte. Och när vi pratar om Auston Matthews så gick det ingen vidare för han i det här slutspelet heller. Så att, nej, det är absolut ingen garanti. Men det är klart att det är svårt att inte snegla på Rangers trupp och liksom bli fascinerad. För jag kommer ihåg att vi hade ett avsnitt här, det kan vara halvannan månad sedan, när jag rankade de 3 franchise, de 3 klubbar med bäst framtid över en 5-årsperiod som borde ha liksom bäst förutsättningar. Och jag plockade ut 3 klubbar alltså, och en av dem var Rangers. Och det var innan Lafreniere. Det finns potentialer. Det är liksom, det är ju Zibanejad och Panarin förstås, men det är ju Kakko som vi sa, som de tog i fjol som nummer 2. På backsidan så, som är lite svajig just nu kanske, så finns ju en Adam Fox som kliver in och nästan är Calder nomineringsmässig den här säsongen. Det finns Nils Lundqvist, en av SHLs bästa backar redan nu, som snart kommer över. Det finns Kendry Miller och så vidare. På målvaktssidan, ja, då har de ju Tsaren, Storken, Igor Shesterkin. Så att alla 3 lagdelar har ju väldigt potential på sikt.
Ja, det ser ju onekligen bra. Och det är klart att om man 2 år i rad, 2:an och 1:an i draften, så ska det ge något slags utslag, tycker man.
Ja, det tycker man faktiskt.
Ja, det blir intressant att hänga kvar på Manhattan ett tag kanske. Även om The King försvinner så har jag ju Mika här.
Ja, kanske kan bli utsedd till kapten här.
Allt annat är skandal faktiskt.
Ja, inför nästa säsong. Det borde han ju faktiskt bli. Han är ju redan inofficiell kapten.
Ja, det borde. Men vi får se. Det finns ju planer i mitt huvud på att flytta både hit och dit.
Ja, det har jag hört talas om. Men vi får se vart det blir nu. Nu fick Nashville. Du inte en anledning att stanna.
Mm. Min bästa kompis här, han vill flytta till Dallas. Jag kanske ska flytta efter dit. Det har ju du och jag varit.
Ja, det var trevligt.
Kanske bo i Fort Worth och gå på Billy Bob's hela tiden.
Ja, just det. Exakt. Precis. Vi döpte ju dessutom en sån här, vad heter de där tjurarna?
Ja, Longhorn.
Longhorn, så vi döpte han till Roman Polak. Det är ju en kompis. Vi måste ju se efter honom.
Ja, du stod och ropade åt honom. Roman. Roman.
Det funkar ju nästan.
Ja, det var... Och så led ju du på en sån mekanisk häst också. Det var ju fantastiskt.
Ja, just det. Ja. Jag vet inte riktigt hur vi hamnade i Roman Polak här när vi pratade Alexis Lafreniere och New Rangers.
Nej. Ja. Vad går det att säga? Ja, det går inte att säga något om resten av Lotte, för det var ju satt då. Vilka platser de skulle få, de som inte vann första platsen.
Nej, precis. Så att de fördelas ju ut efter grundserie segerprocent i fallande.
Men vi har de 15 första, de är ju spikade nu då.
Ja, du skulle kunna läsa upp det för ordningens skull.
Ja, det skulle jag kunna. Här har jag det. Jo, Rangers efter då. Eller Kings är tvåa. Mm. Ottawa var trea. Från San Jose.
Just det, Erik Karlsson-traden.
Mm. Ja. Och så stackars Detroit då, fyra, som ju kom överlägset sist. Och enligt många som är mer old school tycker att det här första valet ska vara deras. Så femma är Ottawa igen. Deras eget val. Sen Anaheim, New Jersey, Buffalo, Minnesota, Winnipeg, Nashville, Florida, Carolina, från Toronto. Vilken trade var det då?
Marlow.
Okej. Edmonton och Pittsburgh. De 15 och resten avgörs ju av hur det går i slutspel.
Just det, precis.
Ja. Vilka är förlorare? Det är ju Detroit som är förlorare.
Ja, det är ju inget snack om att Detroit är den stora förloraren. Alltså, den sämsta säsongen. Nu hann de inte slutföra den, men poängprocentmässigt under hela löntagsserien. De knäcker faktiskt Colorados hemska säsong för ett par år sedan. Och även ja, Buffalo och Arizonas tankningssäsongen när de gick för McDavid för några år sedan också. Så dåliga var faktiskt Detroit den här säsongen. Och ändå får de bara fjärde valet.
Ja, det är ju bittert. Åtta var som har två, men de har ju ändå två högt, så det är svårt att se dem som...
Precis, hade de verkligen haft hus hade de kunnat få både ett och två.
Det hade varit något. Ja. Ja. Men vad tror man då att våra svenska förmågor här, Raymond och, vad heter han?
Alexander Holtz.
Ja, man tror ja, kanske...
Det är en bra
top
draft.
I alla fall.
Ja, ja, topp 10 tror jag båda går.
Mm. Ja.
Ja, absolut. Det är ju en bra draft, så att det är det som kan konkurrera lite förut. Alltså förra året, eller två år sedan kanske, så var ju båda... Alltså topp 5, ja. Definitivt. Men nu tror jag inte att någon kan gå topp 5, men jag tror inte båda går topp 5. Och det är lite hugget som stucket inte vem man föredrar av Raymond och Holtz faktiskt.
Men vi tippar från Detroit och neråt så kan de bli aktuella.
Ja.
Detroit, Ottawa, Anaheim, Devils, Buffalo. Ja.
Där någonstans. Så det är ingen super reach om de skulle gå topp 4 heller.
Nej. Mm. Ja. Ja, intressant. Hur tror du det påverkas då av det här faktumet att den här säsongen blev som den blev? Den är rumphuggen och scouter och agenter och så inte får vara i hallarna längre.
Ja, det är klart att det påverkar ändå alltså, hur det blir. Och det blev inget slutspel i kanadensiska juniorligorna och inte här hemma i Europa heller. Så att de har inte fått samma möjlighet att dra slutsatser från det. Vi har ändå sett hur det i liksom, sista... våren, liksom, den som blev inställd nu, hur det har förändrats i draftrankingar. Alltså, jag kommer ihåg Seth Jones var ju given etta det året, men så blev det McKinnon istället.
Och några
Nico Hischier liksom gick och blev etta 2017.
Några av killarna har helt enkelt förlorat på det här och andra har vunnit på det förmodligen, som kanske inte behövde ge bort sig i ett slutspel.
Nej, precis. Men ja, Lafreniere var väl etta oavsett, men han försämrade inte direkt sina aktier i JVM som ändå blev av, i och med att han gick och vann guld och MVP-priset där.
Ja, välkommen till Manhattan, unge man. Här är det trevligt, i alla fall i normala fall.
Ja.
Om man är superstar här så är det ännu trevligare. Det vet inte jag någonting om.
Nej, men det är en hyfsad stjärnglans man har, ja, om man är stjärna på Manhattan.
Ja. Jag har ju Ekan. Och i Edmonton och Toronto där rullar slutspelet på. Just idag har vi spelfritt för att den play-in och runde robin-serien vart fullbordad igår söndag. Ledig måndag och så brakar det igång med riktigt slutspel nu på tisdag morgon. Ja, när människor hör det här.
Ja, precis. Den här podden kommer ut under tisdagen, så att det är ju, det är dags ikväll kan vi säga då, er som lyssnar under tisdagen, för ja, det är mitt lag Tampa som är först ut mot Columbus klockan 9.
Ja. Ja, och intrycket vi febrade om så mycket förra veckan, det består då i alla fall hos mig, och snarare förstärkt, så att det här är på riktigt, att det är väldigt medryckande och kul att se de här tv-sändningarna trots att det inte är publik på läktarna. Jag tycker de gör det väldigt bra och det spelas satan så bra hockey alltså.
Ja, det är precis. Det är en väldigt bra kvalitet och liksom inramning ändå ute efter förutsättningarna. Och som du varit inne lite på i bloggen också, emotionellt, alltså dramatiken vi fått se, ja, den består ju trots att det inte är någon atmosfär på läktarna.
Nej, jag skrev ju det. Alltså, hur bra det än har varit så har jag väl liksom utgått från och accepterat att det inte kommer att kännas precis likadant som i vanliga fall. Jag kommer inte att nå den där euforin och extasen och enorma välbefinnandet som slutspelet har gett oss med, som jag inte hittar någon annanstans i livet och som jag inte riktigt kan sätta ord på. Mm. Alltså, vilket rus som jag känner i kroppen när det blir som bäst i Stanley Cup-slutspelet. Men i fredags då, när NHL la ut den här veritabla bombmattan av draman, sex matcher, alla med do or die-faktor, och alla varit så jävla dramatiska, då kändes det precis som vanligt.
Ja, och det nåddes ju av klimax då när Toronto gick från 0-3 till 3-3 sista minuterna och sen avgjorde förlängning.
Ja.
Då stod du på parketten.
Ja, det stod jag på parketten och hoppade lite upp och ner. Så att, ja, jag kan inte se det som något annat än en succé. Och idag kom det besked igen, fortfarande noll positiva provsvar. De har fortsatt testa alla enormt mycket. Fortfarande noll.
Ja, det är ju faktiskt fjäderhatten på alla sätt.
Ja.
Sen måste jag fråga dig också, för det har varit en liten diskussion det här. Alltså i normala tider då, tycker du att det här med play-in och sånt där, och till och med upp, alltså till och med 24 lag kanske i ett slags slutspel eller liksom förslutspel, så här, att det är att föredra, att det här är någonting som NHL ska fortsätta med, eller ska man köra på 16 lag och klassiska slutspelsformatet?
Ja, jag vet. Jag tog upp det här i bloggen också. Jag har sett att några föreslår. Men jag vet inte, det känns som... Ja, det har ju varit kul att se. Det har varit bra med bästa fem och det har gett viss edge och så här. Men skulle inte det urvattna grundserien ännu mer om det bara är 7 lag som inte ska vara med i slutspelet?
Ja, jag tycker personligen det också. Alltså, att det devalverar grundserien. De spelar ändå 82 matcher. Och det finns... Jag gillar ändå att NHL hållit fast så hårt i 16-formatet så länge, trots att ligan utökats.
Ja.
För det är något speciellt med Stanley Cup-spelet, och det är så enkelt utformat också med hur det funkar med den här tydliga bracket och så vidare. Alltså,
ja, verkligen.
Det är inget svårt att förstå. Det är liksom, det är historia.
Men det har ju varit väldigt svårt att förstå för återigen gemene man som inte följer det så noga som vi gör. Vad är det här för någonting? Round robin, vad pratar du om?
Ja, precis.
Och round robin-serie behöver vi inte mer än vad vi behöver veneriska sjukdomar, skulle jag säga.
Nej, det är inget som vi behöver kolla på igen.
Nej. Men det skulle väl vara, liksom, ska det genomföras så är det svårt att komma runt det också. För annars får de lagen gå och vänta så länge på ingenting.
Ja, precis. För då ska det spelas play-in-matcher, så är det några topplag som inte är med. Och då kommer de liksom lite kalla in i slutspelet. Så att, ja, precis. Det är det, så det finns mycket parametrar att överväga här.
Det räcker att de nu kommer in i det här skedet och inte har varit inne i hettan på samma sätt som de play-in-lag de ska möta nu. Det kommer inte vara någon walk in the park i början och möta. Samtliga de möter är dessutom vinnare. Och liksom, det är inte så att, det är, att man stöter på någon i första omgången som har ramlat ner i tabellen och är liksom,
skakade.
Inte är i form. Utan det är bara vinnare som kommer in, som har slagit ut någon i en serie och liksom känner sig jävligt bra.
Ja, precis. Uppumpad med självförtroende, dessutom underdog-stämpel liksom.
Ja.
Så det är... Ja. Ja, det här kommer vi få anledning att komma in på lite. Den typen av lag som verkligen kan skrälla det här slutspelet kanske och fortsätta på den inslagna vägen.
Ja, har du något mer att säga innan vi tar oss för serie och ser vad vi tror?
Nej, jag tror faktiskt att det är dags att gå in på alla de 8 som väntar här nu när det traditionella, det riktiga slutspelet börjar.
Ja, och vi är ju vår vana trogen östpojkar.
Ja,
så vi börjar i öst med det högst sidade laget och det lägst sidade laget då, i första omgången. Det är Philadelphia Flyers mot Montreal Canadiens. Philadelphia var lägst sidade av de 4 klara lagen, men gjorde ju ingenting annat än succé i round robin matchen.
Precis, det här är ju ett möte som man inte förväntade sig skulle bli av. Alltså det är, dels du pratar om Philadelphia, men Montreal, de slår alltså ut som lägst rankade plinlag. Går de och slår ut det högst rankade i Pittsburgh. Så att det är en väldigt oväntad matchup där.
Ja, det är det. Och ja, Montreal gjorde det ju... Jag är imponerad av vad Montreal gjorde mot Pittsburgh. Det var ju mycket snack på förhand om att pingvinerna var lite oroliga. Så, måste vi gå upp mot dem? Och så här, Carey Price och allt. Men de har bara sig själva och skylla, tror man kanske. De kom kanske inte upp i riktigt den standard man förväntar sig, men Montreal var mycket bättre än vad både de och andra har trott ändå, tycker jag.
Ja, alltså de behöver inte be om ursäkt för att de gick vidare. De var ju, alltså, jag tycker Pittsburgh försökte, de sköt mycket skott och de hade sina chanser, men nej, jag tycker inte Montreal behöver be om ursäkt för att de gick vidare. De är ju intensiva, det är ju den här hockeyn som de står för nu sen ett tag tillbaks när Mark Bergevin har switchat om lite filosofin där med mycket ettrigare hockey med ganska småväxta spelare, i alla fall på forwardsidan. Sen har de en väldigt massa storväxta backar istället. Men de spelar väldigt intensiv hockey, jobbiga att möta, verkligen. Och så har de ju en Carey Price som ju kan komma upp i den här nivån som han gjorde mot Pittsburgh.
Jag tycker det är lite intressantare, för dels så... Alltså, i truppen så var det olika delar som höjde sig. De här backarna som du säger med Shea Weber i spetsen då, men även Petro och sådana.
Ja, Ben Chiarot och Brett Kulak. Ja, och så.
Liksom väderbitna ruffa typer liksom. Så spelade det väldigt bra. Och samtidigt så kändes det som att några av de här yngre där framme, Suzuki, till finnarna. Finland då.
Ja, Lekkonen och Armia.
Under det här uppehållet på något vis har tagit ett litet steg till.
Ja, det vill jag säga då. Med Kotkaniemi till exempel, som gjorde ett par mål i den här serien. Att han gick ju högt i draften för ett par år sedan här. Gick ju 3. Första 0-0 födde spelaren tror jag att debutera i NHL också.
Ja, just det var han.
Han hade ju dock en liten sophomore slump här under vintern och fick ju faktiskt spela AHL istället för uppe med Habs efter att ha varit ordinarie första säsongen. Men han har ju verkligen legat på och använt det här enormt långa uppehållet till att liksom få fart på sin karriär. Jag har sett att han har styrketränat 6 dagar i veckan, ska jag säga, inte bara 6 gånger i veckan, mer än så. Och han har tagit hjälp av en finsk olympisk skridskoåkare för att förbättra liksom benstyrkan och tekniken i skridskoåkningen. Så att, och det märks ju. Att han har liksom, att det är en bättre Kotkaniemi nu. Och som du säger, Suzuki har ju varit en revelation också.
Ja, det har de. Det var väl kanske lite inne på redan förra avsnittet. Kanske är den första center de inte har haft på ett tag.
Ja, precis. Och då, vi har ju snackat, när vi pratar om Montreal tycker jag också att vi brukar prata om att kanske saknar den där riktiga spetsen, men att de ändå har ju 4 kompetenta kedjor.
Ja.
Och det är liksom, får man ju se här i den här serien mot Pittsburgh. Det är faktiskt så att deras 3 bästa målskyttare i grundserien, Max Domi, Thomas Tatar och Brendan Gallagher, de gjorde 0 mål mot Pittsburgh. Ändå går de vidare mot dem. För att de har som sagt 4 kedjor som kan producera.
Ja, och det är några som utmärker sig som man ser liksom som mitt i klungan spelare. Som, ja, de är väl okej, men inget man tänker på. En sån som Paul Byron till exempel.
Ja, precis.
Han gjorde storartade saker. Framspelningar som var riktigt så här, wow.
Ja. Ja, och han tycker jag är lite urtypen av det nya Montreal, eller nya, nu har de hållit på så här ett tag, men att den här speeden, ettrigheten, det här in your face-hockeyn lite grann.
Samtidigt var det ju så att Pittsburgh då kom inte upp. Vissa spelare kom inte upp i normal standard. Framförallt tänker jag på Malkin. Han var riktigt blek i de här matcherna han spelade.
Ja. Ja, det är väl risk att Rutherford är het på hanen igen här och ska börja trada spelare som han har gjort de senaste åren. Sen om verkligen Malkin skulle ligga illa till, som jag sett vissa fans.
Det tror jag inte.
Men ta chansen här, Malkin 34 bass nu och när han fortfarande har värde. Nej, jag tror inte han blir.
Det skulle vara lite coolt att se Malkin i en annan tröja. Man har så svårt att se det.
Men det säger ju Rutherford hela tiden. Jag har inte sett han kommentera faktiskt efter den här slutspelserien, men han har sagt det i sommar i alla fall att det finns inte en chans att han tradar honom.
Kan du se Malkin i en Kings-tröja?
Nej.
I en Jets-tröja? Nej.
Nej.
Toronto-tröja?
Nej, men Crosby sa ju faktiskt där efter uttåget också att fönstret håller på att booma igen här. Det här var en missed opportunity för dem. De blir rätt och äldre hela tiden. Jag menar, Malkin 34, bast, Crosby 33.
Klart det är så. Det hände oss alla.
Ja.
Men Philadelphia då, som de nu ska gå upp mot Montreal. De har ju stigit fram som en ny favorit här. Det är ju bara så. För att vi såg redan under grundserien att det hade hänt något med Flyers. Under Vigneault här. De har liksom efter några år på väg åt rätt håll, men det har vingrat hit och dit. De har fått rätt sorts stadga nu. Och det är inte bara några få bra killar i första kedjan. Det är samma sak där. Det är inte först och främst de som har utmärkt sig nu. Giro och Coots och Voracek. Utan det är sådana som Lafton. Och
Bekubel.
Ja.
Ja, det är samma sak där.
Det har visat sig att de har riktigt djup i truppen nu också.
Precis, de var ju ganska passiva vid trade deadline tyckte man, när vissa lag gick för liksom stora scoop och offrade first round picks och sådär. Så gjorde ju Flyers så att de tog in Derek Grant och Nate Thompson till sin bottom six för att liksom förbättra bredden snarare, alltså djupet snarare än spetsen. Spetsen har de, men bredden visar ju sig nu vara väldigt kompetent. För det är som du säger, det var de som utmärkte sig i bottom six snarare än top six. För jag sa att det var i Montreal så liksom gjorde de här vanliga målskyttarna inte så mycket i första i serien mot Pittsburgh, men i Philadelphias fall så var det faktiskt så att de du nämnde, Couturier, Giroux och Voracek, jag kan lägga till Hayes, jag kan lägga till Ben Riemsdyk, jag kan lägga till Konechny, ingen av dem gjorde mål.
Nej.
Ändå slog de Boston, Tampa och Washington.
Hayes stod för en jävla massa framspelningar och kan vara väldigt bra.
Precis. Men inte ett enda mål i powerplay till exempel. Så att det finns ett ruggigt sparkapital i det här Flyers-laget, och trots det som du säger så imponerar de ju enormt mycket i round robin-serien här och knäppte ju contender efter contender. Och de slog ju faktiskt även Pittsburgh i exhibition-matchen innan, så de är ju fyra raka segrar när de kom in i det.
Ja, och så har de för en gångs skull en riktigt bra målvakt i Carter Hart också.
Ja.
Det är ju verkligen nya för Philadelphia.
Ja, precis. Han har ju sett fantastiskt bra ut, både i vinteras och även nu här i sommar, när han har blivit ytterligare lite äldre. Han är ju bara 22 bast fortfarande.
Precis, att det här är bästa Flyers-upplagan sedan 2004, när de tycker att de borde ha varit final istället för Tampa.
Ja, men då fick de på knäppen av oss.
I konferensfinal, eller hur?
Jajamän.
Game 7.
Så att det poängterar vi.
Men då kommer man tillbaka till hur högt man ska värdera de här round-robin-matcherna. De hade inte samma intensitet som de matcher som verkligen gällde mycket i de här bästa fem-serierna.
Nej.
Men alltså, som de har sett ut nu så är det svårt. Jag applåderar Montreal, jag tycker de har gjort det riktigt bra, men jag har svårt att se att de ska kunna fälla Philadelphia i en serie av bäst av sju.
Nej, precis, nu snackar vi ändå bäst av sju här.
Ja.
Ska jag komma med ett tips och säga att Flyers tappar några matcher, men det blir ändå 4-2.
Ja, jag tror att de kan tappa första matchen faktiskt. För att det just av anledningen vi pratade om nyss, att Montreal kommer in med så upppumpade och har spelat do or die matcher och kanske tar dem bara därför, men i bäst av sju så jag säger samma sak, 4-2 till Philadelphia.
Ja, då var vi enade där. Och då kommer vi till en serie här som jag våndas för. Usch, den här vill jag knappt prata om.
Nej, där har vi då returmötet mellan Tampa Bay Lightning och Columbus Blue Jackets. Precis samma som i fjol i första omgången. Och då slutade det elände och katastrof för ditt lag, för Tampa Boys. Med en sweep från Columbus sida. Ja. Pappret ser det ut att vara helt omöjligt i år, därför att Columbus har ju tappat det de hade av spets då i form av Panarin och Matt Duchene och målvakten Bobrovski, som ju faktiskt var NHL-målvakt på den tiden och inte en, inte en, en amatör från cirkusen.
Nej. Ja, nej, precis.
Det är... Men, nu har vi, nu finns det en massa män ändå. Mm. Och det största männet är ju att Tampa inte, som vanligt, inte ser ut att komma till spel med fullt manskap. Stamkos är borta, det verkar ju helt givet som vanligt. Men tyvärr så gjorde ju Victor Hedman illa sig i sista round robin-matchen också på ett konstigt sätt. Han trampar fel.
Ja, precis. Och, ja, han kunde ju faktiskt ta sig av för egen maskin. Relativt enkelt såg det ut som, men utifrån hans reaktion emotionellt så såg det ut som att det nästan var tack och godnatt för det här slutspelet, för han var inte nöjd och han bankade klubban i, ja, i inredningen där, höll jag på att säga, med stenhårt på läktaren på väg ut där, för att han förstod att det här kan vara dåligt.
Ja, det indikerar att han insåg att det här var något som inte alls var bra.
Nej.
Och vi får väl hoppas att det inte är så. De har inte sagt 100 att han inte kan spela imorgon, eller ikväll då, ska vi säga.
Nej, under tisdagen här, när många av er lyssnar på det, så ska det komma besked från Tampa hur illa det är. Men de har inte de har faktiskt inte ruled out helt att han ska komma till spel direkt.
Och hur bra de nu än är, så tappar man inte sin ständige Norris Trophy-kandidat utan att det märks.
Nej, precis. Så att det, och han var ju faktiskt borta stora delar av förra serien också mot Columbus i fjol. Och det märktes. Ersätts förmodligen av Braden Coburn. En till åren kommer Braden Coburn, och det är ju inte samma klass som en Norris-mässig Victor Hedman i sin prime.
Nej. Och de ska upp mot ett Columbus som sagt inte har samma spets som i fjol, men som har en fantastisk laganda, fantastisk lagmoral, är fantastiskt välcoachade och är extremt svåra att spela mot.
Ja, precis. Det är ju lite ironiskt nästan att Panarin, Bobrovsky och Duchene, som jag just nämnt, lämnar för att de tyckte gräset var grönare på andra sidan och mer pengar i plånboken. Men de är alla borta nu. De har lämnat bubblan.
Ja.
Och det är det här Columbus-laget som var totalt utdömda, som ingen ville vara kvar i, som är vidare.
Nej, som slåss för att få respekt. Alltså, de känner att de inte blir tillräckligt respekterade. Och det är ju tårtans honnörsord där. De får inte den respekt de förtjänar. Och det är såklart ett bra bränsle och köra bussen på.
Ja. Och sen måste jag också nämna faktiskt Kekkeläinen. Jag vet att det är en liten käpphäst att jag återkommer till honom, men han är ju bra på sina udda val han sysslar med. Alltså, bara att han anställde Tortorella en gång i tiden var ju otroligt kontroversiellt, med tanke på att alla hade kallade Tortorella för dinosaurie och aldrig mer skulle få ett NHL-jobb igen efter sitt World Cup-fiasko och Vancouver-fiasko och sådär. Men det är ju en... Ja, vi känner igen Tortorella på många sätt, men han har också anpassat sig till dagens hockey.
Absolut, det är ju det som är hans styrka. Den styrkan trodde inte jag att han besatt, att kunna anpassa sig. Ja. Men efter World Cup 2016 så gick han genomgick en slags förvandlingsnummer då och uppdaterade sin filosofi, både, ja, inte så mycket som ledare, men som hockeyfilosof i alla fall.
Ja, precis. Och sen så har vi då, ja, det faktum att han högst oväntat inte valde sin landsman Jesse Puljujärvi vid draften där 2016. När Columbus hade tredje valet och Puljujärvi var solklart rankad som nummer tre. Han tog Pierre-Luc Dubois istället. Puljujärvi är hemma i Finland. Dubois är första center i Columbus och gör det väldigt bra. Och var fantastiskt bra i den här Toronto-serien.
Ja, det var han sannoliken.
En riktig härförare faktiskt.
Ja, det var ju kanske hela plinrundans. Ja, det blev ju den mest dramatiska eftersom det var den enda som gick till fem matcher. Ja. Men den innehöll ju också otroliga draman i tredje matchen. Så var Columbus som låg under med 3-0 och vände och vann med 4-3 efter övertidsmål av Dubois.
Men han gjorde ju hat-trick i den matchen. Ja.
Ja. Matchen därpå, miraklet i Toronto, det räknades i alla fall då som ett av det kanske största miraklet i Maple Leafs historia, när de ligger under med 3-0 i 4 minuter kvar och de lyckas i alla fall utjämna och vinner sen på övertid. Och så blir det, sen gör Columbus processen, tycker jag, kort med dem i sista matchen. De gör tidigt mål och sen tömmer de matchen på syre. Och Toronto kommer ingenstans.
Och nolla faktiskt, Torontos offensiv.
Ja. Korpisalo tillbaka i kassen. Tortorella vet ju hela tiden vad han ska göra. Så han är en jävligt bra matchcoach. Det kan ingen säga något annat än.
Nej, det är ju bara, det har jag starka erfarenheter från i fjol också. Oerhört frustrerande att möta det här laget, och nu ska vi möta dem igen. Så jag vill liksom fortsätta lite och knyta upp säcken där med Kekkeläinen, alltså när du nämnde Korpisalo, för att det var ju kontroversiellt det också, att man, ja, att han jobbar så hårt för att behålla honom i expansionsdraften och därav släppte William Karlsson till Vegas. Och det kan man ju säga vad man vill om i efterhand, det var väl inte så klokt det heller. Men han har fått lite upprättelse nu i alla fall, varför han höll Korpisalo så högt. Han har ju varit lite utskrattad för det beslutet, men det är ingen dålig målvakt.
Verkligen inte. Han var ju min All-Star förra veckan.
Och min också.
Han är inte långt ifrån det. Sen förlorade de en match och då blir han bortplockad. Då kommer Elvis in. Men så kommer han tillbaka och är superbra. Ja. Det är så elegant hanterat av Mr. Tortorella.
Ja.
Dubois också, det är förlustmatchen, den första förlustmatchen, då är det ju inför öppen ridå, de skäller på varandra, han och Torch.
Ja.
Och sen matchen därpå, då gör han hattrick.
Ja, det funkar på något sätt där i Columbus. Så...
Jag har ju pratat mycket med Gustav Hestpol och Gustav Nyqvist efter matchen. Och han säger att sammanhållningen och karaktären och moralen liknar ingenting han har sett förut. Han är stolt över att tillhöra ett sånt lag.
Han har ju ändå då ingått i ett ganska hyfsat Detroit-lag en gång i tiden.
Ja,
så det är ganska
de var ju skickliga det. Men nu så här, det är inget märkvärdigt med vår hockey. Vi spelar som vi gör, men vi slutar aldrig. There's no quit.
Nej.
Spelar ingen roll. Och det är ju enormt starkt efter den där hemska smällen att tappa 3-0 ledning och försök på övertid, på, som kanske också var en hård utvisning.
Mm.
Bara släppa det och komma tillbaks 2 dygn senare och gör en sån match som jag gör då. Det är storartat.
Ja. Och det blir tufft för Tampa Bay, alltså, det måste jag säga. Och ska vi prata lite om dem så är det ju ändå vissa skillnader mot fjolåret i hur Tampa har konstruerat den här truppen. Det är ju fortfarande samma spets. Minus kanske Stamkos och Hedman då, tyvärr. Men de har ju korrigerat sin bottom six sen dess. Förra sommaren tog de in Pat Maroon, färsk Stanley Cup-mästare från St. Louis. Och vid trade deadline så offrar de alltså 2 första runda val för att få lite mer sandpapper och grit i form av Blake Coleman och Barclay Goodrow. Så att det är tuffare Tampa. De tog dessutom in Zach Bogosian. Man kan tycka vad man vill om hans defensiva kvaliteter numera, men det är en tuff spelare i alla fall. Så att det är betydligt tuffare Tampa Bay som ska gå i clinch med det här Columbus-laget. Får se om det innebär.
Det bekräftar min teori om att vi är på väg åt det hållet igen. Att det är inte skills enkom som regerar längre.
Nej.
Ska man ha framgång nu så måste man ha såna Pat Maroon.
Ja, det behövs en dynamik i liksom hierarki.
Ja. Men jag säger dig, stackars Ekeliv, att om inte Hedman och Stamkos kan spela, då tror jag att Columbus vinner igen och blir ett spöke för Tampa. Jag säger faktiskt 4-2 till Columbus. Jag förstår inte varför de skulle förlora 3 matcher ens.
Ja, alltså jag tycker det är så jobbigt med Columbus. Alltså, för att vi har så enkelt hör med grundserien. Vi har 7 raka segrar mot dem i grundserien. Vi brukar slå dem ganska ordentligt också. Och så kommer till det här slutspelet och så åker vi på dundertors. Liksom. Och vi har ju...
Jag mår på er nu också. Jag bara vet.
Ja. Nej, men liksom, det är ju så frustrerande också som du nämnde i början där, att vi har skadeproblem igen i slutspel. Men skulle vi ha liksom en komplett trupp med Hedman, med Stamkos, då är det här det bästa Tampa-laget genom tiderna, skulle jag säga. Då är det bättre än 0-4-laget som är Stanley Cup på pappret.
Ja, det är det. Men det har ju visat sig vara mentalt inte det starkaste laget i världen heller.
Nej, det får man väl konstatera. Så att tyvärr, för min egen skull också, så är jag mentalt inställd på att det här blir tufft. Jag säger 4-3 matcher till Columbus.
Mm. Men du hoppas att du har fel.
Jag hoppas verkligen att jag har fel.
Ja. Mm. Sen har vi då Washington, New York Islanders, Washington Capitals, New York Islanders. Pikant på så vis att det blir ju då Washington går upp mot sin mästercoach.
Ja.
Barry Trotz, som ledde dem till Stanley Cup 2018 och hade nuvarande coachen Todd Reardon som assisterande.
Precis, exakt. Så de här lagen, de här coacherna i alla fall, kan varandras filosofier utan och innan, får man säga.
Ja, Ja, kan de. Washington gjorde väl faktiskt inget särskilt starkt intryck under round robin-matchen. Det var varken sämre eller bättre. De var inte anmärkningsvärt dåliga, men inte heller anmärkningsvärt bra.
Nej.
Okej. Mm. Det är ju illa för dem att John Carlson saknas, så det är oklart om han kan vara med här i början. Och det skulle ju vara ett hårt slag.
Ja, jag tycker det senaste jag läste var i alla fall att han förmodligen är tillbaks. Som inte till game one, så i alla fall game two. Men det är ju ändå oroväckande att han har dragits med skadeproblem. Så det är ju inte säkert att det är samma John Carlson som ledde interna poängligan före Ovechkin och före Bäckström och före Kuznetsov när uppehållet kom. Så det är otroligt viktigt för dem.
Det blir tufft mot Islanders. Islanders, jag tror att Islanders är de som ser ut att ha mått bäst av uppehållet. Ja. Som vinglade lite i slutet av grundserien där, som inte hade sin samma täta försvarsmur.
Sju raka torsk när uppehållet kom.
Ja. Men nu i de här matcherna mot Florida så såg de ut som vi har lärt känna dem. Och dessutom var Varlamov bra i kassen.
Ja, precis. Så det såg ut som det här Barry Trotz-laget som du påpekar. Alltså den här otroligt kompakta defensiven och sen det här speeden i omställningen. Och att man är opportunistisk i sina lägen också. Men faktiskt kanske lite mer djupare, lite bättre offensivt sett också än i fjol. Att de har tagit ett kliv till. Jag menar, Matt Barzal har blivit ett år äldre. Anthony Beauvillier har blivit ett år äldre. De har fyllt på med JP Pageau, din favorit.
Ja.
Så de har ju faktiskt ett lite speciellt lag också. Och sensationellt nog, de vann faktiskt Corsi-matchen mot Florida i den här serien. De hade fler skottförsök, väldigt marginellt visserligen, än vad Floridas potenta offensiv hade. Och så brukar det inte vara. Islanders brukar ju vara, ja, de brukar ju verkligen inte dominera matcherna.
Florida var en grav besvikelse, måste jag säga. Och det slutar ju nu med att General Manchin får gå igen.
Ja, Dale Talon är borta.
Ja. Och du kan förstå som de har satsat och det blir så liksom blaha blaha igen.
Precis, spendera till lönetaket, för det känns som för första gången i typ Panthers historia. Tar in Bobrovski eller Bobrovski som du säger på det här monsterkontraktet. Ja. Och så blir det inte bättre än så här. Men Dale Talon har faktiskt inte gjort så mycket bra moves under sin period sedan han tog över efter Analytics-gänget som de sparkar ut med huvudet för det. Han började ju med att skänka bort Jonathan Marchessault och Riley Smith till Vegas.
Som han, och dessutom var han hånfull när han kom tillbaka. Visar vi datapojkarna. Det var inte så bra.
Nej, precis. Och sen så det här Bobrovski-kontraktet, det är liksom, ser ännu märkligare ut, alltså nu med facit i hand när det har gått så dåligt naturligtvis, men också det faktum att han någon vecka tidigare hade draftat Spencer Knight, en otrolig, alltså typ nya Carter Hart kan man väl säga, alltså gick ju som nummer 13 i draften redan, Florida tog honom, och det är liksom typ högsta målvaktsdraftvalet på 10-talet i princip, och som stod i VM i vintras för Kanada. Där har de ju en väldigt spännande framtidsmålvakt, men nu sitter de ju på 10 miljoner med Bobrovski i 6 år till. Väldigt konstig liksom, prioritering där på general manager nivå liksom.
Ja.
Så,
ja. Men samtidigt var Islanders bra.
Ja, precis. Så att jag tror det kan bli lite småtufft för Caps, alltså. De har ju bättre spelare.
Exakt, och jag vill nog påstå ändå, jag måste tro att det är längden så deras vassare spets avgör. Men jag tror att det blir inte lätt. Men jag säger 4-3 till Washington med viss tvekan.
Ja. Ja, jag kan nämna det också i sammanhanget att sen Barry Trotz lämnade Washington för Islanders så har de mötts 8 gånger, de här två lagen. Och det står 4-4 i matcher. Så att det kommer bli jämnt där.
Ja.
Och jag har velat mellan 4-3 matcher till ena laget eller andra. Och jag landar till slut i Washington jag också. Faktiskt. Jag tycker de har så pass bra lag. Och det borde finnas liksom, det är också lite så här, det är Holtbys sista chans i Washington. Jag tror han lämnar efter säsongen. Beckis börjar bli till åren. Ovechkin är trots att 35 år. De måste ta chansen. Det som Pittsburgh inte gjorde.
Och de utmärkte sig inte så mycket under de matcherna de har spelat, men de tänder ju till när det blir allvar. Det kan ta dem.
Så jag tror faktiskt att Washington löser det till slut. Men det kommer bli otroligt jämnt och jag blir inte ett dugg förvånad om Islanders tar det heller. Så jämnt.
Nej, inte. Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Sista serien i öst, intressant, det är Boston Bruins, Carolina Hurricanes, och Boston har ju orsakat stor oro i sina supporterled, för de är ju de som har sett sämst ut, eller som har haft längst till sin normala höga standard under round robin-spelet.
Ja, precis, alltså de torskar alla tre matcher. Mm. Trots att de alltså tog 8 poäng fler än något annat lag i grundserien.
Ja, de var ju klart bäst i grundserien. Och,
otroligt jämna i grundserien också. De hade ju aldrig någon riktig formsvacka.
Nej, och det är då uppseendeväckande hur mycket sämre faktiskt de har varit sen de kom in i bubblan. Det är något som inte alls stämmer där.
Nej, de hade ju en lite konstig förberedelseperiod där, dels på sommaren innan de skulle återsamlas, så bröt ju Tukarask ett finger i plockhanden, och när de väl återsamlades då bröt ju Pasternak och Kars mot karantänreglerna, vilket innebar att de fick ännu längre karantän, och Pasternak gjorde ju inte en enda träning med Boston innan de flög till bubblan, så att det har varit lite stökigt. Chara, 43 bast, har inte sett i kanonform ut heller. Det är ju, han behöver kanske lite längre uppstartsträcka i nuvarande ålder för att vara sig själv.
Ja, det finns ju också teorier om att det här gynnar yngre spelare, och att det hela upplägget med midsommaren, kort camp, och vara från familjen, allt det där, att det är mycket tyngre för, ja, för en sån som Chara till exempel.
Ja, det ligger nog någonting i det ser ut som det. Och så vi ska nämna det, den mördande, nu hade jag inte dialekten, den mördande, första serien. Världens bästa. Med Pasternak.
Mördande, säger jag. Mördande.
Ja, mördande. Första kedjan med Pasternak, Marchand och Bergeron. Noll mål.
Ja.
Noll mål i powerplay dessutom från Boston.
Ja, och innan de åkte så hade ju faktiskt Marchand pratat just om det där. Jag tror att det blir unga spelare som kommer att ta för sig här. Han lät som han var liksom lite moloken inför alltihop.
Ja, det
är inte bra.
Nej, det är inte bra. Men vi får hoppas för Boston skulle. Det är ju ett otroligt bra lag att de tänder till nu när det faktiskt betyder något på riktigt, när de riskerar att åka ut.
Ja, potentialen är ju gränslös nästan. Men de möter ett lag som spelade fruktansvärt bra i sin round robin serie, som var en av de stora attraktionerna. Och som ju svepte Rangers.
Precis.
De var de enda som svepte någon i hela den här festen.
Ja, precis. Och då, jag skulle vilja säga att de hade första rundans mest mördande första serie.
Ja,
Aho, Svechnikov och Terveinen, som vi snackade så mycket om förra veckan.
Ja, och de är extremt bra coachade av Rod Brind'Amour, som mer och mer framstår som NHLs, tillsammans med Tortorella just nu, NHLs bästa coach.
Och så vill jag lägga till lite sparkapital här också, för nu har ju Dougie Hamilton varit med i 3 raka träningar här fullt ut, och kommer komma till spel i den här serien, om det blir game one eller om det blir lite senare, återstår att se, men det är, han var ju i enorm form i vintras innan han skadade.
Ja, och dessutom har både Mrazek och Reimer, som hoppade in i tredje matchen mot Rangers, spelar mycket bättre än vad jag trodde. De var mäktiga.
Sensationellt nog vann ju de målvaktsmatchen mot Rangers, vilket man inte trodde. Det var ju där Rangers hade sin stora fördel.
Mrazek vet man ju att han har varit bra då och då, men att han är så ojämn, att han varvar så mycket strålande insatser med riktiga floppmatcher.
Detsamma med Reimer tidigare i karriären också, men faktiskt en stabil säsong i år. Vem skulle du välja då att ställa i första matchen om du var Rod Brind'Amour?
Mrazek.
Du tar Mrazek?
Ja, Reimer satt han ju in för att det var back-to-back där. Jag tror att Mrazek är ändå nummer 1, väl.
Ja, det känns som att de har ett väldigt förtroende för honom i slutspelshockeyn då. Alltså, han var ju väldigt bra i förra årets slutspel.
Ja.
Men sett till vinterns siffror så var ju Reimer ganska överlägsen Mrazek, och Reimer gjorde en väldigt bra outing i sin audition där mot Rangers också. Så att jag skulle nog ha gått med Reimer alltså. Men jag tror det blir Mrazek. Ja,
oavsett vem de går med så är det... Ja, de blev svepta av Boston i fjol, ska man komma ihåg. Ja. Men de har vuxit ännu mer, Carolina, i år. De är bättre. Jag tror faktiskt att de skräller här. Jag har svårt att se att de försvinner efter den här... Ja, de har varit så härligt att se spela hockey.
Ja, men det som vi sa förra veckan när vi talade så varmt om dem, att de är ett år äldre och ett år bättre och ett år mer erfarna. Alltså Svechnikov, ja. Aho, Terveinen, Slavin, hela gänget där. De känns bättre och de var redan bra i fjol. Och de har just att spela just den här ettriga, jobbiga slutspelshockeyn som är så hemska att möta.
Ja.
Ja, jag är inne på det. Jag har faktiskt skrivit upp det också. 4-3 i matcher till Carolina.
4-2 säger jag. Mm. Ja. Då hamnar vi i väst.
Ja.
Och där var det då Vegas Golden Knights tog toppsidningen genom att vinna alla tre matcherna i round robin. Mm. Och då får de gå upp mot lägst rankade laget som är Chicago Blackhawks. För de lyckades ju faktiskt då dunka ut Edmonton. Och vi kan ju slå fast på en gång att så mycket hemmaplansfördel blev det inte för Toronto och Edmonton i sina respektive hemstäder.
Nej, de är redan borta ur bubblan. De är hemma i sina riktiga hem nu istället.
Ja, så att Golden Knights mot Blackhawks hade man kanske inte räknat med att man skulle få se. Men Chicago har verkligen ingenting att skämmas för heller. De exponerade Edmonton, skulle jag säga. Vi fick en bekräftelse på att Edmonton är två superstars, men tyvärr inte så mycket mer.
Nej, Edmonton, de faller återigen lite på målvaktsspel och på bristande djup och struktur faktiskt också. Även om Dave Tippett såg ut att ha rättat till mycket under vintern så räckte det inte ens mot Chicago. Som visst, vi ska prata om dem, är fantastiskt imponerande offensiv, ju. Men det är ju en ganska mycket run and gun hockey som Colleton står för.
Men Tippett sa ju det efteråt också. Det här håller inte, vi kan inte bara vara en bra kedja.
Nej. Men ska man komma in lite på Chicago som jag är sugen på? Så...
Så, varsågod.
Ja, nej, men som sagt, imponerande offensiv. Alltså 16 mål gör de på 4 matcher. Släpper visserligen in 15, och det ska vi prata om också. Varför det inte är bra, det kan man räkna ut själv. Men det tror jag inte kommer hålla mot Vegas. Men det är ändå imponerande, det här yngsta laget av de 24 som har samlats i bubblorna. Och visst, de har veteraner som Taves, det är Kane, det är Seabrook, det är Keith, det är Crawford. Men ändå yngsta, så i och med att de har Boqvist, Nylander, De Brinket, Kirby Duck, Strom och så vidare. Imponerande. Jag måste nämna, alltså, man pratar mycket om Dominik Kubalik också, ung spelare som vi hade med i veckans lag förra veckan. Men alltså Kirby Duck, alltså. Ja, lite apropå, man gör lite så här Kekkeläinen val av Stan Bowman i förra årets draft när han tog Duck som nummer 3. Han var ju rankad snarare av de flesta som 5, 6, 7, 8. Och så sa ju Stan Bowman att han är kär i Kirby Duck. Han kommer bli grym. Jag kunde inte låta bli att ta honom. Och Carlton verkar också vara kär i honom, för att det var en liten skräll att de behöll honom efter de första 9 matcherna. Att han inte skickades tillbaka till juniorligan då. Han gjorde inget enormt intryck. Men Carlton sa det att ja visst, han är inte helt well-rounded just nu. Men kolla i februari-mars när vi har fått jobba med honom en hel vinter, så kommer ni se att det är en bra spelare. Och nu när det är sommar så är det faktiskt så att Kirby Duck spelade mest av centrarna i laget. Han snittar över 20 minuter per match i den här serien mot Edmonton. Mer än Jonathan Taves faktiskt. Och han spelar boxplay och så vidare. Det är en riktig Colton-favorit, och han är redan nu håller på att etablera sig som en riktig nyckelspelare för honom.
Men jag vill samtidigt säga att Jonathan Taves såg 10 år yngre ut i den här serien. Han var enastående. Och det är väl lite som med Montreal, att det var både gamlingarna fick nytt liv samtidigt som de här yngre runt omkring, de plantorna på något vis blommade ut här efter uppehållet på ett imponerande sätt.
Ja, precis. Men så kan man väl säga, för det var även Keith var bra, Kane är bra i vanlig ordning, Crawford i kassen. Trots 15 insläppta mål så var han fantastiskt bra. För det är ju problemet som jag tror inte kommer räcka mot Vegas. Det är ju defensiven. Det är fortfarande så att de släpper till väldigt mycket chanser. De hade alltså, om man räknar skott från slottet inne i Chicagos slott som Edmonton sköt, så var det 71 stycken. Det är överlägset mest av alla lag.
Ja.
Det är svängdörren fortfarande. Colletons hockey är inte helt stabil.
Nej, så är det ju. Det är en sak att fälla ett two-headed monster som inte har så mycket runt omkring sig. En helt annan att försöka ge sig på en lagmaskin som Vegas.
Precis, som har två första kedjor.
Ja. Och drillade av en superb coach. Två utmärkta målvakter och har redan så rik erfarenhet av stora matcher i slutspelet. Så applåder till Chicago, men det här tror jag blir en omöjlig uppgift.
Det tror jag också, och jag vill nämna också det, man pratar mest om spetsen offensivt och den fina målvaktssidan, men ja, när det här Vegas-laget kom till så skrattade man nästan åt den ihåliga backsidan. Det här kommer inte räcka någonstans. Det räckte till Stanley Cup-final första säsongen, men nu skulle jag vilja säga, alltså nu är det en bra backsida. Alltså Shea Theodore har gått och blivit en klassback i NHL. Nate Smith är en klassback i NHL. De fyller på med Alec Martinez här vid trade deadline. Det är en komplett trupp.
Ja. Ja, det är det faktiskt. Och nu blir den ännu starkare än vad den var i round robin. För nu har Max Pacioretty dykt upp i bubblan också.
Precis. Så det är inget... Det är ingen dålig förstärkning. Jag gjorde väl över 30 mål i grundserien innan uppehållet. Så att det är superförstärkning. Så att, och där vill jag också fråga dig. Vem skulle du ställa i kassen? Fleury eller Lehner?
Ja, den tycker jag är väldigt svår. Den tycker jag är svårare. Den har DeBoer att ligga och fundera på nätterna, tycker jag. Lehner är ju superbra, men Fleury har ju varit kunglig för dem i slutspel genom åren här. De två år de har varit där.
Ja, inte minst första året. Men den här vintern var ingen kanonsäsong med Fleury mått mätt, medan Lehner var ju väldigt bra. Det är ironiskt nu att Chicago trodde de skulle missa slutspel och skickade bort Lehner till Vegas. Och så möts de nu, och så möter Lehner just Chicago.
Det kommer ju inspirera honom extra såklart. Nej, kanske Robin. Jag kanske skulle säga Robin.
Han stod ju två av tre matcher också. Här. Ja. Fleury var 76% i sin match.
Ja, men då säger jag Robin.
Ja, jag tror faktiskt att det blir Robin som blir det första keepern. Mm. Och det tror jag är rätt val också.
Och jag säger då att man kanske underskattar Chicago lite, men jag säger 4-1 till Vegas.
Ja, men ska jag skoja till och säga 4-0 här? Alltså.
Oj. Vegas. En sweep.
Det blir en sweep.
Ja, det sa jag att Edmonton skulle se.
Ja, exakt. Chicago. Så det här ser inte bra ut när Chicago vinner här med 4-2 matchen. Men jag tror så pass mycket på det här Vegas-laget som jag tycker ser så komplett ut att jag tror att de tar 4 raka faktiskt.
Ja.
Man måste ju våga sticka ut lite också.
Absolut, Jonathan. Det måste man. Mm. Det tycker jag du ska göra nästa serie också. För där har vi då också som ser ojämn ut faktiskt. Och det är ju Colorado Avalanche mot Arizona Coyotes. Arizona lyckades ju faktiskt dunka till Nashville och är i riktigt slutspel för första gången sedan 2012. Mm. Och gjorde det jättebra, tycker jag. De utnyttjade, så Nashville påstod när de kom dit att de var som ett nytt lag, att allt som hade hänt under grundserien var glömt, men det var ju samma haveri igen.
Ja, både och tycker jag.
Oförmåga att komma upp i sin högsta kapacitet.
Ja, jag tyckte ändå att de gjorde ganska bra insatser i ju längre serien led och i match 3 och 4.
Grymtvis, Jonathan. De hade ju startat till exempel sista matchen i enorm forcering. Mm. Men när de inte gör mål så har de inte att hamna underläge. Det är de inte bra på.
Nej, och sen så måste jag återigen poängtera att forwardsidan är lite överskattad. Alltså. Man gillar ju Filip Forsberg, det är en fantastiskt bra spelare, Victor Arvidsson. De tar in Matt Duchene, Ryan Johansson har varit där ett tag, affischnamn. Men fortfarande alltså ingen som har gjort 70 poäng i det där laget sedan JP Dumont 2008.
Och Duchene, jag måste säga. Alltså det, vart Duchene än kommer så blir det ju bara panko. Han är bara i vägen, människa.
Ja, hans lag har ju inte gått så jättebra för. Ja, han var ju i Columbus i fjol då, men...
Columbus var det enda gången liksom han har bidragit med någonting, faktiskt. Mm. Han hade en bra coach också. I övrigt, jag tycker man kan slå fast att det är en av de mest överskattade form med tanke på vad han får i lön och hur eftertraktad han är.
Ja, och nu är Bjurman på så här rubrikhumör. Då kan jag säga att en rubrik efter den här serien var att från Per Bjurman kolon. Det var sparka John Heinz.
Ja. Ja, men det står jag helt och fast för. Fullt och fast för.
Ja, han fick ingen lång tid i Nashville i så fall.
Nej, men varför ska han ha det då? Det var ju som du påpekade senast. Han var ju hellre att spela dåliga spelare än bra. Och det var ju lika i New Jersey. Vad jämför det med? Det var som att äta pulsen när det finns hummer på menyn.
Ja, precis. Att köra sin Opel när det finns en Ferrari i garaget.
Ja. Mm. Och han... Jag tror inte på honom. Och jag tycker de ska slå till när tid finns. Bruce Boudreau är där ute. Gerard Gallant är där ute. Poyle kanske borde sparka sig själv också. Han har ju varit... Han har varit general manager där sen jag vet inte.
Sen de grundades. Vad
skrev jag? Sen färg-tv var en nyhet.
Ja, det känns nästan så i alla fall. Ja. Ja, jag såg samtidigt att Ryan Ellis gick ut och tokhylade Heinz och sa att han verkligen fått oss på rätt mindset. Han tyckte... Ja, han hade
vi
väldigt,
såg det.
Men, resultatmässigt kom de ingenstans.
Nej, han blir säkert kvar. Det tror jag säkert. Men good luck with that. De har ju också ett fönster som inte kommer att stå öppet för evigt precis.
Nej, de är verkligen inne i sin prime. Det som har påpekat så många gånger att de har ju fullt med spelare i liksom 27-årsåldern där, riktiga primen. Det är nu de ska vara som bäst.
Ja.
Och så missar de slutspel.
Mm. Ja, det var en strulig säsong som fortsatte lika strulig till slutspel. Men Arizona samtidigt, som sagt... Nu ska jag applåderas. Darcy Kemper var precis så bra som vi trodde. Och de spelade också väldigt fin laghockey. De vinner för varandra. Jag tycker Tocket är en bra coach.
Ja, de faller liksom inte igenom i alla fall totalt. Utan de är ganska pålitliga. De saknar lite den här riktiga spetsen. Högsta nivån. Det är trots de tar in Taylor Hall, trots de tar in Phil Kessel så blir jag aldrig riktigt imponerad av Arizonas offensiv. Utan Nej. Det är ju en väldigt... Ett väldigt defensivt system. Det är bara att kolla på deras poängliga grundserien. Alltså Nick Schmaltz som de saknar i den här serien. Det är ett sparkapital som jag tror kommer komma tillbaka här i första rundan. Han vann interna poängligan på 45 poäng.
Ja, jag vet.
Phil Kessel, han gjorde 82 poäng förra säsongen i Pittsburgh. Den här säsongen halverades det. 38 under Rick Tocchet.
Schmaltz gjorde 11 mål, alltså poängkung i laget. Det är inte så bra.
Nej, så att, men de har i alla fall bredd. Det är inte bara de tre vi har nämnt som kan göra bidrag, utan det är ju Brad Richardson som avgjorde den här serien till slut. Ja. Och det är Carl Söderberg nere i fjärde kedjan och så vidare. Det finns ju, de har ju fyra bra kedjor. Sen tycker man att en sån som Clayton Keller också ska kunna producera mer. Men...
Hjalmarsson sa det när jag pratade med honom efter någon av matchen, vilket var väldigt roligt att prata med honom igen. Det var faktiskt några år sedan. Och han ringde själv och sa det att jag såg att du hade sms. Jag tänkte att det skulle vara kul att återuppta den här traditionen. Det var länge sedan vi pratade i samband med slutspel.
Ja, just det.
Det var i Chicago-åren.
Ja, då ringde du till honom väldigt mycket.
Ja, då var det här. Träffade honom jämt. Jag bjöd honom på enormt många snusar genom åren. Ja, han slutade.
Ja, just det.
Men han pratade om det. Att, vi har kanske inte kedjorna som kan gå in och avgöra matcher på egna. Men om vi liksom spelar som ett lag och verkligen gör det här tillsammans så kan vi slå alla.
Mm. Och med det målvaktsspelet alltså, Darcy Kemper var fantastiskt bra måste jag säga i den här serien också.
Ja han sa det också. När han är på tårna och är så här bra, då kan vi också verkligen slå vem som helst. Mm. Det innebär inte, tror jag dock, att de kan slå Colorado Avalanche. För även om nu de blev tvåa i round robin-serien där efter
Torska ju över tid mot Vegas.
Ja. Så är ju det fortfarande min favorit i väst. Jag tycker att de är ett komplett lag som det slår gnistor om.
Ja, jag måste nog säga att högsta nivån som de visar under stunden här i round robin matcherna så är de nog det lag som jag är kanske allra mest imponerad av ändå, trots att de slutar två.
Ja.
Det är ju alltså när de är skadefria, det är väl bara Colin Wilson som är på skadelistan nu, så är det ju en otroligt bred och bra och spetsig trupp. Och vilken fart
det är. Ja, vilken fart. Och inte bara på sig själva utan på pucken. När de har anfall. Jävlar vad det går undan i passningarna.
Ja verkligen. De spelar i ett tempo som... De spelar nästan i Conor McDavid-tempo med pucken. Så att, ja. Det är väldigt explosivt.
Så jag säger 4-1, men jag kanske borde sträcka mig längre och säga 4-0 där. Eftersom du gjorde det senast. Men jag säger 4-1 för vad jag...
Kemper kan slå en match.
Ja, och mitt hjärta slår lite för Arizona.
Jag vill ringa och snacka skit med Hjalmarsson.
Ja, men jag tycker om det. Det känns som att de har liksom varit, gått igenom så jävla mycket elände jämt. Och nu blev de igenom matchen strax före slutspelet. Har blivit lite strykpojke, men ändå är liksom bra. Jag gillar dem.
Ja, jag vill nämna några saker. Innan mitt tips kommer så vill jag bara säga att det verkar inte som att de kör på Landeskog, Rantanen och McKinnon ihop, utan att det är faktiskt Namesnikov som är van att spela med bra spelare. Slog igenom med Kucho och Stamkos en gång i Tampa som lider med Rantanen och McKinnon just nu.
Och ja, så, men det kan ju ändras när som helst.
Ja, det kan ju ändras när som helst. Så får vi se om Landeskog och Kadri som lite mer, kanske inte chatta ska jag inte säga, men att de kanske matchas lite mer mot motståndarnas bästa spelare.
Det där är ju också en styrka han har, Bednar, att han kan liksom märka att en Burakovsky är i superform, då kan han ju liksom ge honom mer istid. Ja. Han har ju så många alternativ.
Ja, det är ingen dålig träningskedja med Burakovsky, Comfer och Donskoj.
Nej.
Mm. Nej, det går att laborera lite, kasta runt de där ytterforwardsarna lite hur som helst, beroende på dagsform.
Comfer håller vi på, för honom har jag min pool, som ju är brandskattad något helt enormt. Mina fem första val är borta.
Malkin, Juberdon, Nylander, Zibanejad,
Arvidsson.
Ja, alla är borta.
Men å andra sidan är jag inte ensam om att bli van med det. Så det var någon som satt och var kaxig. Han hade både Austin Matthews och Connor McDavid i sitt lag. Morsning, korsning.
Ja, det är kört för han.
Ja, och det är kört för dem som hade Crosby och de som hade Draisaitl och så vidare. Ja. Så att, ja. Man ska ha komfort.
Ja, ja, precis. Ja, alltså får vi se då. Det verkar som att de ställer Grubauer i kassen trots allt. Men Frankos, han, eller Franchos tror jag man ska. Man ska uttala det som en fransos helt enkelt. Fast han är tjeck. Noll mål han släppte in i bubbellivet här. Noll mål i träningsmatchen och noll mål i den matchen han fick mot Dallas. Så att de också lite goalie liksom, val de står inför.
Ja, men vad säger du då?
Jag är nästan inne på att de ska ställa Franchos, alltså, men jag tror det blir Grubauer.
Ja, men jag menar tipset.
Ja, tipset vill hon. Nej, men jag säger 4-2 då till Colorado.
Ja, okej. Okay. Jag tror att Kemper skär två match.
Ja.
Ja, sen har vi St. Louis, Vancouver. Och St. Louis har känts lite på samma sätt som Boston där i bubblan. De har också varit ganska långt ifrån sin högsta standard.
Precis. Högst sidade laget i öst, Boston, och högst sidade laget i väst, St. Louis. Båda sist i det här sidningsspelet. Torskade samtliga matcher.
Ja.
Och som du säger där, som Marshall...
Nej, vänta nu. De vann ju en match och förlorade två. Väl.
Nej, torskade allihopa. Torskade mot Dallas också.
Fuck. Då har jag skrivit fel här.
Ja, just det. Då borde vi egentligen prata om Dallas Calgary.
Ja.
Men vi pratade St. Louis Vancouver när vi ändå inne på dem.
Det blir fel. Ja, det måste jag ändra.
Nej, de torskar allihopa. Och, jag tyckte lite samma snack som Marchand där. Var det liksom indikationer inför, tyckte jag. Alex Pietrangelo, kaptenen, sa liksom tidigare, ja, det var väl snarare i våras kanske, liksom, att nej. Det här systemet verkar inget bra. Vi kommer inte spela några matcher om vi inte får vara kvar i St. Louis. Nej. Då är det ingen idé. Så de har sänts oinspirerade här. Och Craig Berube sa det också efter sista torsken här. Att, ja, det kändes som att vi inte hade så mycket att spela för. Det var inte alls den här intensiteten jag var van att se mina spelare ha. Och, ja, hemmaplansfördel, vad betyder det när det ändå är inte är någon publik? Och vi inte får vara i St. Louis ändå. Så nej, det var ett väldigt oinspirerat Blues.
Ja, det var det.
Men räkna inte bort dem, vill jag bara säga. Det är ju alltså typ samma lag som vann kuppen i fjol. De vinner ändå västra konferensen, måste jag bara säga, i den här grundserien innan stoppet kommer. De har fått tillbaka Vladimir Tarasenko som ju missar hela vintern.
Ja, om jag får en syl i väder, ja. Så skulle jag just säga det. Att jag tror ändå nu när det blir riktiga matcher som betyder något, så har jag svårt att se att Vancouver, som ju de ska möta, verkligen skulle kunna sluta regerande mästarna. Vancouver gjorde det bra mot Minnesota, definitivt. De var ju såg ut som lite som rådjur i the headlights i första matchen.
Ja.
Då såg de gröna ut och inte riktigt hade förstått vad slutspelshockey går ut på. Men de lärde sig väldigt fort. och var i de tre sista matcherna mot Minnesota desto bättre. Det var ju en fruktansvärt infekterad och ful serie. Där.
Ja, det var kanske den allra mest infekterade just. Alltså det som verkligen liknar slutspelshockey mest.
Ja, ja.
Emotionellt så här. Och de, ja, men som du säger, de lärde sig ganska snabbt och de vann på olika sätt. Markström höll nollan i en match, de stängde ner Minnesota och sista matchen så kommer de tillbaka och avgör i förlängning. Så det var liksom lite olika sätt de vann på.
Ja, var det. De har gjort det bra. Och de känner sig säkert jävligt bra och kommer inte att lägga sig mot St. Louis. Men St. Louis med sin erfarenhet och sin tyngd och sin envetenhet, de kommer alltid tillbaka från vad som helst. Det känns ändå svårt att se att de ska få stryka Vancouver som ändå är gröna i de här sammanhangen. Nästan allihop i laget.
Ja, det är första slutspelet för Elias Pettersson, för Brock Besser, för Quinn Hughes. Ja, jag vill bara säga en sak här också när vi pratar om Vancouver, att alltså Quinn Hughes, ja, vi två har varit Cale McCarr-killar. Mm. Vi har ju varit stått på hans sida i rookie-racet här, men jag har varit imponerad av Quinn Hughes tidigare, men i den här serien så måste jag säga att jag blev lite Quinn Hughes-fan på McCarr-nivå alltså.
Ja.
Jag tycker han är otroligt bra, och så i lokalmedia ser jag att de redan kallar honom för Vancouvers bästa back genom tiderna.
Oj.
Inte bara i potential utan alltså just nu. Alltså det han levererar. Den hockey han spelar just nu, han är ju otroligt hockey IQ. Han är så otroligt smart. Han gör ju nästan inte ett enda misstag. Och han spelar enkelt ibland, men har också enorm kreativitet.
Ja, han kommer nämnas igen när vi ska avsluta det här avsnittet med vårt stående inslag.
Ja.
Så han kommer bli given där, kanske. Ja. Som min sida.
Ja.
Så absolut. Det finns ju kvalitet, det finns mycket roligt. Och den här kedjan med Besser och Pettersson och inte minst och JT Miller är väldigt bra.
Mm. Ja, det är ett roligt lag. Jag tycker de mixar lite grann också med lite grit och lite sandpapper i Furland som vi pratade om förra veckan och Antoine Roussel och sådär.
Mm.
Det
känns som de är liksom för tunna mot Blues.
Ja, precis. Jag tror också att deras typ av hockey kommer inte räcka här.
När Blues vevar igång och det blir liksom matcher där det gäller om man ska gå vidare eller inte, då tror jag ändå att Pietrangelo och de här får blodsmak i munnen igen.
Ryan O'Reilly. Mm. Ja, det är ett tungt lag. Jag säger 4-1 i matchen till St. Louis.
Ja, jag säger 4-2.
Nej, jag kanske tar i lite där. Jag ändrar, fegar ur och säger 4-2.
Okej. Okay. Ja. Ja, sist då, men som inte borde vara sist, är Dallas Calgary då. Ja, ganska svårt tippat tycker jag. Dallas har inte heller imponerat. Det är ett bättre lag än Calgary tycker jag, men de såg inte så värst märkvärdiga ut i round robin, och de har dessutom lite skadeproblem som oroar. Som vanligt är det problem med Big Ben Bishop. Han var svårt det var att säga.
Ja.
Klingberg var det och Tyler Seguin inte minst har suttit på läktaren.
Ja. Jag tycker lite så här som alltså, jag ska vara blunt ärlig här, att det här är nog den serie, det är sist men minst. Sist och minst. Ja, men den här är nog den serien som jag minst ser fram emot att se. Jag tror inte så mycket. Jag tippade faktiskt att Dallas skulle vinna Stanley Cup i mitt litet uppstickartips, eller man ska säga, inför säsongen.
Mm.
Jag ville sticka ut lite och slå fast att de vinner hela skiten den här gången. Men jag är inte imponerad över Dallas säsong, varken i grundserien eller här i slutspelet hittills. Och Calgary tycker jag det är svårt att dra slutsatser av deras serie mot Winnipeg Jets när de blev så brutalt skadeskjutet.
Ja.
Alltså Winnipeg var ju chanslösa.
Ja, det var de. För de förlorade både Scheifele och Line efter första matchen, kom inte tillbaks. Calgary var rätt överlägsna där. Vi vet vad jag har sagt om dem. Det är ju att de har så svårt att leverera i de största ögonblicken. Men kanske kan det här ändå ha varit... Nej, jag vet inte.
De pratar mycket om det själva i alla fall, att de känner sig mycket mer förberedda taktiskt och mentalt för det här slutspelet. De har pratat väldigt mycket om den här fiaskoartade serien mot Colorado i fjol där de blev helt bortblåsta av Avs fart, men de torskade i arbetsinsats och de torskade i struktur och sådär, och att de är väldigt självmedvetna och att de har studerat de här matcherna och att det är en annan typ av Calgary vi kommer få se i det här slutspelet. Och ju längre in i slutspelserien de kom mot Winnipeg, som visserligen inte har någon energi kvar, så var det ett starkt Calgary, det var det.
Så Johnny Gaudreau är ju mål.
Till och med det.
Ja, men vad säger du? Jag har sagt 4-3 till Calgary, så du får lov att sitta och titta på den här serien in i det sista ändå.
Ja, jag får väl göra det. Nej, men ja, alltså Dallas, de har ju sprängfylld med kvalitet. Alltså, jag tycker inte Tyler Seguin, visst, han är skadebenägen nu, men alltså, säsongen var inte bra, bara 50 poäng. Liksom. Han som var en gammal 40-målsskytt, liksom point per game spelare hela karriären, han är bara 28 år, han ska inte vara slut nu. Jamie Benn, precis passerat 30 och är nere på så här 30-40 poäng säsongen helt plötsligt.
Ja, men de är väldigt bra defensivt nu också. De är en defensiv kraft. Sen har de rävar som har varit med i slutspel förr i form av Joe Pavelski och Corey Perry. Nu ska man inte räkna bort sådana
som också var besviken i grundserien. Liksom. Men Pavelski är bra, måste jag säga, här nu i round-robin-matchen i alla fall. Ja, och sen så målvaktsspelet, alltså, även om Bishop inte är med, så har ju Khudobin varit jättebra här i round robin, och han har varit bra i grundserien också. Det är ju kanske ligans bästa målvaktspar.
Ja.
Så det är faktiskt ingen större försvagning om inte Bishop är med.
Jag
tror faktiskt att jag måste ju stå kvar. Jag kan ju inte liksom skämma ut mig och räkna bort Dallas nu när jag har tippat dem i försäsongen. Så jag säger 4-3 matcher i Dallas.
Ja, man hör sällan Ekeliv så oengagerad i en slutspelsserie.
Jag har följt Dallas mycket under säsongen och jag har tröttnat på dem. Och jag sa förra veckan att jag tröttnar på Flames också. Det är sånt där Ekeliv-lag som jag har hypat nu i 5 års tid. Jag har tröttnat på dem också.
Kommer ju succé någon av dem och vinna allt.
Det brukar ju vara så.
Ja, men du, då är vi igenom serien här. Och har kvar det jag nämnde som sista stående inslag är att vi ska ta ut en All-Star-femma varje vecka.
Ja, ska jag vara ärlig nu, så det var jag som påminner dig om det här, att glöm inte det nu, och jag har glömt det själv.
Ja, då får du lyssna på mig då.
Ja, så får jag.
Jag ställer i målet, ställer jag nog faktiskt ändå och nu Carey Price. Korpisalo var ju förra veckan och är kandidat nu med, Darcy Kemper också, men jag tar Carey Price i handen och ställer honom i kassen och säger, det här gjorde du bra, Carey.
Ja, det applåderar jag.
Backarna då, där har vi just hyllat och nämnt Quinn Hughes. Han är given i denna veckas uppställning. Ja. Bredvid så får han en riktig gammal veteran. Shea Weber ställer jag där.
Ja, intern poängkung här i Montreal mot Pittsburgh här. Han är,
fortfarande. Så Shea Weber och Quinn Hughes har vi. Och framåt så tar jag, ute på en kant har vi Anthony Beauvillier från Islanders.
Ja,
som du nämnde tidigare, som ju var riktigt bra här i slutet av serien mot Florida.
Islanders bästa forward.
Ja. Och så ställer jag faktiskt ytterligare en veteran, jag blandar ungt och gammalt här. Jonathan Toews, som jag sa, 10 år yngre plötsligt och tände till enormt. Han sa själv att när vi fick den här gratis chansen att spela slutspel så kände vi direkt att det här ska vi göra något bra. Och är liksom otroligt inspirerad och har fått utlopp för sitt stora kunnande igen.
Ja, det är svårt att säga emot hans serie mot Edmonton.
Ja, så slänger jag ut Aho på kanten igen. Sebastian Aho, jag måste ha med honom. En gång till.
Ja. Ja, jo.
För att han var så grym även i... Ja. Han knäckte i mig. Jag tjatar om det. Om han spelade i Toronto, vilken superstar, vilket affischnamn.
Ja, han har ju faktiskt inte spelat en match sen vi spelade i förra veckan. Men du, han ska med ändå. Han var ju så bra.
Ja, det var väl kanske lite svårt. Vem ska jag ta då istället?
Ja, vem ska man ta? Vem ska man ta som Dubois kanske?
Ja, Dubois. Jag har rätt. Pierre-Luc Dubois säger vi.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, men då har vi gjort vår preview av Stanley Cup-slutspelet 2020.
Första omgången.
Precis.
Det kommer mera.
Det är inte sista avsnittet för säsongen, utan det kommer diskuteras det här slutspelet ända fram till oktober.
Som vi sa i början, det var 295 avsnittet. Ni vet vad det betyder. Vi kommer hinna nå milstolpen 300 innan det här slutspelet är över.
Ja, kan det vara någon gång i september där när vi kanske ska previewa typ konferensfinalerna? Eller ja, tidigare än så kanske till och med.
Ja, jag trevligt. Tycker att hela lyssnarkretsen måste ställa till med fest och gå ut på gator och torg och sjung och blåsa i trumpeten.
Ja. Ja, precis. Jag måste börja förbereda en... Jag har inte skrivit en enda låt i podden sen vi firar 200.
Nej, du får skriva en 300-låt. Det måste du.
Ja, det måste jag. Så att jag har,
ring Victor Norén. Han har mycket att stå just nu. Som han och Gustav håller på att ge ut sitt album. Men ring Victor för att kan få hjälp.
Han kanske är i form nu liksom vid klipparbordet. När han ändå håller.
Ja, visst. Och han håller på Rangers. Så han är glad nu för första val och sånt.
Ja, just det. Det är klart. Så att det kommer inte vara svårt att övertala honom.
Nej.
Ja, men vi tackar för oss den här veckan och så önskar vi happy playoffs.
Happy playoffs. Hej då.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.